Ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. När jag spelar in det här programmet så är det den 11 november och mycket av nyheterna har då gått från USA-val till det nya coronaläget, det vill säga att det nu blir fler och fler som blir smittade och att antal döda ökar. Och vi har ju ingen statsepidemiolog i Tyresö. Men jag tänkte att jag skulle prata med en person som jag vet har ägnat väldigt mycket tid att sätta sig in i det här när det gäller corona. Nämligen en person som jag följer på sociala medier som heter Anna Drangel. Och vi tänkte inte träffas fysiskt i våran studio utan vi tänker istället bara göra en telefonintervju. Så är ljudet inte perfekt så förstår ni vad det beror på. Så nu tänker jag ringa upp Anna. Hej Anna Drangel!
Ja men hej! Hej Ann!
Vad kul att kontakta dig och nu sitter vi på varsitt ställe och gör den här intervjun. Vi sitter inte i vår studio.
Nej, coronadistans helt enkelt.
Precis, du sitter hemma. Var sitter du någonstans?
Jag sitter hemma vid matbordet faktiskt med datorn framför mig och papper över hela skrivbordet eller hela matbordet här med... Att jobba hemifrån och sådär, då har man lite stökigt på vissa platser. Men det är bättre än att trängas för mycket på jobbet just nu i dessa tider.
Precis. Och det är det vi ska prata om egentligen. Vi ska prata om egentligen den andra vågen av coronasmitta som nu sprider sig. Men först måste du berätta vem du är. För Anna Drangel är ju ett väldigt liksom, eget namn. Så många har säkert hört talas om dig. Inte bara för att du har gjort ett program på Tyresö Radio och spelat musik. Du gjorde ett sommarprogram för 2 år sedan. Utan varför tror jag att folk vet kanske vem du är?
Jo, jag jobbar ju som mäklare i Tyresö på Bjurfors.
Ja.
Så det är säkert flera stycken som känner igen mig genom det då. Att de har sett mitt namn och så i media. Och Hemnet som alla numera tycker är kul att titta på.
Ja, precis. Och du har ju varit mäklare på flera ställen i Tyresö, eller hur? Du har varit mäklare länge i Tyresö.
Ja, jag började på fastighetsbyrån och det, ursprungligen kom jag ju från bankvärlden så att säga. Så att, då började jag där, det passade sig naturligt när jag kom från Swedbank innan.
Mm.
Och sen så jobbade jag ett kortare tag på Svensk Fastighetsförmedling också. Men nu har jag så att säga sedan några månader tillbaks. Ja, blev...
Du blev headhuntad.
Headhuntad, ja. Och trivs väldigt bra där.
Vad kul.
Vi sitter ju borta vid modervillan mellan Haning och Tyresö kan man säga. I en bit villa där.
Just det, där håller de hus. Ja, kul. Vad roligt.
Det, ja, det är ett trevligt ställe att jobba på. Mm.
Ja, och då måste jag först fråga, hur går det liksom med visningar i coronatider? Hur gör ni för att inte folk ska springa runt och komma för nära?
Ja, hur de ska springa på varandra. Jo, men än så länge så kan man ju stå ganska mycket utomhus och på det sättet så att säga slussa in människor och se att det inte är för många inne samtidigt. Sen finns det ju också möjlighet att man har privata visningar till större del och för de som vill och känner sig lite otrygga så där när det är mycket folk runt omkring Ja, så det handlar väl om att man ser till att inte släppa in för många samtidigt.
Mm.
Och är det så att man står ute vid ett hus så går ju det bra. För då kan man ju folk gå runt i trädgården och titta och hålla avstånd där. Och så får några gå in i taget. Sen kan man också tänka sig att man har inbokade så kallade slottider eller man ska säga. När man får 10 minuter. Och det är kanske 2 par som går runt i huset.
Just det, där, just det.
Eller lägenheten.
Mm. Mm.
Så det finns lite olika möjligheter att... genomföra visningar även i dessa tider.
Men Anna, har du som ändå har liksom träffat jättemycket människor under hela våren när det var som värst, även nu träffar människor, du har inte blivit smittad?
Nej, jag har ännu inte blivit smittad och jag har ju min man som är i riskgrupp så att jag har verkligen försökt att hålla avstånd så gott det går och jag tänker ganska mycket på det här att tvätta händerna ofta och att man inte står för nära varandra och pratar. Och att, ja, det finns i mitt huvud i stort sett hela tiden när jag är ute på stan.
Mm.
Eller träffar andra. Och det är ju ganska jobbigt också att behöva gå omkring och tänka på det. Men jag tror att det är viktigt att man gör det. Att man liksom reflekterar över hur man rör sig.
håller ut i dessa tider.
Absolut.
Din man är ju också musiker, eller hur? Han heter Simon.
Mm, ja, precis.
Och ni gör musik tillsammans ibland, har jag sett på Facebook.
Ja, vi har ju ett stort gemensamt intresse. Vi har ju varit tillsammans i så här en massa år. Så det är ju tur att man har någonting tillsammans så där som vi båda är intresserade av.
Ja, vad kul.
Så att när vi har det lite tråkigt, då kan någon ta fram en gitarr och så spelar vi lite tillsammans. Eller så där. En spelar piano och en sjunger.
Ja, vad kul.
Ja. Så det är faktiskt roligt. Det är som att ha ett golfintresse för någon annan par. Eller du vet, man har en segelintresse. Båda tycker om ut och segla. Eller något så att båda verkligen gillar det.
Vad roligt. Och jag tänkte att vi på slutet av programmet tycker vi spelar en av era låtar. För jag tycker du gör väldigt bra musik också.
Ja, men tack. Jag var ju med faktiskt för väldigt många år sedan i ett tjejband. Det var fem tjejer som spelade. Vi höll på säkert i 12 år. Och spelade tillsammans. Mm. Och då spelade jag gitarr och sjöng och skrev lite låtar. Jag hade en sångerska då som sjöng som stod längst fram på scen, för det tyckte jag var lite obehagligt, så jag gillade att stå lite längre bak. Ja, gömma mig lite bakom de andra. Ja, nej, men så det var roligt, så det är fortfarande ett jättestort intresse jag har.
Vad kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite just om det här med covid-19 eller corona, därför att när vi spelar in det här så är det den 11 november och nu visar ju tyvärr alla siffror på någon slags andra våg och det är fler konstaterade fall. Och när vi spelar in det här så är det över 6 000 döda i Sverige nu. Även om om 89% av dem är över 70 år, så att det är inte så att... Men siffrorna går ju åt fel håll. Och jag vet att du har mycket, du följer ju liksom även läget i utländsk press och följer andra experter. För det jag tycker är svårt nu när man säger så här, lyssna på experterna.
Ja, vilka då?
Exakt. Jag lyssnar på jättemånga experter. De säger ju olika saker. Så om du skulle liksom vilja berätta, vilka råd tycker du liksom stämmer överens mellan till exempel då England, som du har lite koll på, och Sverige, som har gjort helt olika. De från början gjorde vi samma grej, att vi inte skulle stänga ner, men så stängde ju Storbritannien ner ändå.
Mm, mm.
Hur ser du, vilka råd verkar alla vara överens om?
Alltså det som är huvudsaken det handlar om, det är ju att inte sjukvården ska få så mycket att göra att det bara blir fritt fall för dem och de inte klarar av att ta emot några patienter alls och de blir själva sjuka. Och så det är väl egentligen det som det hela handlar om, att den här lockdown som England har just nu och även vi då har väl någon form av frivillig lockdown eller man ska kalla det, är ju till syfte att inte hälso- och sjukvården ska få för mycket börda just nu.
Mm.
Så att det är väl det som är liksom själva. Sen vet jag ju att många av både forskare i Europa och Sverige menar att det här är ju tyvärr ett virus som vi kanske får leva med ett tag. Och det är ett virus som man kan i längden få svårt att skydda sig emot. Att den kommer som någon, jag tror det var Johan Giesecke, som sa att vi kommer alla bli exponerade för det här viruset. Det kommer inte försvinna.
Nej.
Och det är ju lite tragiskt att höra på något sätt att det här är någonting som vi ska leva med länge. Och det är tufft.
Ja. Jag känner ju nästan över 30 personer nu som har haft covid. Och jag känner också mycket äldre personer som har haft det och klarat sig. Sen känner jag några stycken som har haft väldigt lätta varianter. Mm. Och så känner jag några stycken som nästan inte har blivit friska, som blev sjuka i våras. Alltså som är liksom långtidssjuka, om man säger så. De har liksom... Ja, någon som har varit duktig på att springa som inte längre orkar springa. Och, min kompis, en av mina bästa vänner, hennes bästa vän, orkar knappt gå längre.
Ja.
Alltså hon har blivit gammal i kroppen.
Ja, det är fruktansvärt. Alltså.
Det är inte så att man kan säga oj, jag är ung, jag är under 70 år. Det drabbar ju väldigt konstigt egentligen det här. Det är väldigt svårt att ta in all information, för man fattar ju inte varför det drabbar så olika.
Nej, Och jag kommer ihåg, för jag var ju på det här ämnet ganska tidigt. Redan i januari så kom jag ihåg att jag satt och tittade på olika medicinska rapporter från Kina och Wuhan där det startade. Och jag tittade på olika korta videos där det visade hur sjuka människor var och att de låg i gula säckar ut med vägarna, och många tyckte att det där var ju fake news, det där stämde, det där är inte på riktigt. Men jag följde det här ämnet väldigt nära, för att på något sätt blev jag söks in i den här liksom, att det var ett ämne som på något sätt jag var tvungen att ta reda på mer. Jag var både nyfiken och skräckslagen samtidigt. Ja. Men ville ta reda på vad är det här för någonting. Och hur kan jag skydda mig, och vad betyder det här. Och vad kommer det betyda för Sverige och för oss. Så att jag var ju väldigt tidigt inne på den här utvecklingen. Och hur det kom ut i Europa och hur det drabbade Italien. Och sen hur vi reste runt då fortfarande. Och sen vi fick in det i Sverige också. Mm. Och då kan man ju säga, då var jag inne på att men då är det bättre att stänga allting. Vi stänger allting. Jag kommer ihåg att jag argumenterade med folk och tyckte
jag vet,
att
jag kommer ihåg att du sa det.
Ja, men då tyckte folk, nej men det kommer inte bli så här i Sverige. Det är lugnt. Det är bara där nere i södra Europa. Där har de lite dålig sjukvård också. Det är därför de inte klarar det så bra. Och jag tänkte, nej, det här känns bara som att det är en tidsfråga tills vi också kommer ha det. Och ja, mycket riktigt så till slut så drabbade det oss i Sverige också. Och jag var inte förvånad för 5 år, utan jag var ganska förberedd på det, så att säga. Och det gick ju via England först, och vi låg väl 3 veckor efter ungefär här i Sverige. Så jag kommer ihåg att jag tittade på hur kurvorna såg ut där och tittade mycket på Sky News och ja, sådana BBC och CNN, i och med att min man är engelsk då. Så att det blir lite sånt att vi tittar på utländska nyheter, och då fick man ju lite olika synvinklar och perspektiv på hur världen såg på det här och vilka olika, vad man gjorde för att ja, stoppa viruset helt enkelt. Och då blev det ju, jag kommer faktiskt ihåg när jag tittade på Sky News, och det var Boris Johnson och så var det någon av deras chefsforskare där som stod och förklarade att nu ska man låta viruset gå igenom befolkningen, det vill säga flockimmunitet.
Ja, det var väl både Sveriges och Englands strategi från början, va?
Ja, precis.
Fast man inte sa det på samma tydliga sätt i Sverige.
Nej, precis. Och de hade ju olika sina kartor och olika staplar som visade att det här kommer drabba de äldre kanske lite värre, men då håller vi de äldre inne och bort, och så låter man det sprida sig i samhället tills alla har fått flockimmunitet. Då kan man så att säga låta de äldre komma ut igen, lite så. Och jag tänkte väl för mig själv att ja, men det där låter ju, det var så tydligt presenterat med alla kurvor och statistiska staplar, så jag tänkte ja, men det där verkar ju jättesmart liksom sett. Men sen, och Sverige var ju också inne på det spåret, men sen gjorde ju damen total helomvändning och bestämde sig för att helt avstå från det här med att låta smittan sprida sig. Mm. Och anledningen var väl att man såg att det finns en stor risk att det kan bli väldigt, väldigt många döda om vi gör så.
Men det konstiga tycker jag är så här, man tittar på massa siffror, jag brukar följa SVT har en väldigt bra app som man kan gå in och se liksom dagligen hur många som blir smittade och hur det ser ut i olika länder, jämföra antal döda per miljon och så vidare. Mm. Och då finns det mycket saker som man inte förstår. Till exempel Storbritannien som har haft en lockdown, när jag kollar idag, då har de 749 döda per miljon. Sverige har bara 594, alltså mycket mindre än Storbritannien, som ändå gjorde en lockdown. Mm. Och även i USA har högt, de har också gjort lockdown, 732 av dem. Så de är uppe på 700, och vi är närmare 600. Mm. Samtidigt i våra grannländer, Norge och Finland, och alla mellan, alltså, de är ju nere på 53. Så vi har ju 10 gånger fler döda i Sverige. Mm. Så hur förklarar du de här liksom
skillnaderna?
Exakt, vi har gjort så olika i olika länder. Norge och Sverige och Finland går ju att jämföra när det gäller klimat och samhälle. USA går ju inte riktigt att jämföra med Sverige, för att det finns ju mycket människor som aldrig har en chans till sjukvård där, för att de har ju ett annat samhälle helt enkelt. Men Storbritannien och Sverige går ju på ett sätt att jämföra också.
Jag skulle säga att när det gäller, vissa menar ju på att vi är människor som reser väldigt mycket här i Sverige. Att vi har kanske en annan sammansättning av befolkningen, både Norge och Finland då, om man tittar på hur, att vi har kanske flera större storstäder, och vi kanske har också andra, att det kan vara vissa grupper som drabbas hårdare, och det kan bero på att det är trångbott. Och vi har ju stora områden utanför Stockholm som är väldigt trångbodda, och många fler invandrare som kanske inte heller tog till sig de här rekommendationerna på samma sätt som alla andra. Och då spred sig snabbare där.
De som har blivit väldigt sjuka är de som jobbar inom sjukvården.
Ja, precis. Och sen, så det kan ju vara en sak. Det är precis som man tittar nu i England. Smittan där sprids ju mycket värre, eller man ska säga mycket mer i norra England, där det är både fattigare och mer trångbott än i södra England. Där har de ju lite längre mellan sig, så att säga. Så att det är inte lika trångbott i södra England som i norra England.
Nej.
Och det kan ju också då påverka smittospridningen, hur den ser ut. Sen har det visat sig att vissa grupper, beroende på vad man har för... De pratar om att D-vitamin är väldigt viktigt för att vi ska höja vår motståndskraft.
Immunförsvar,
precis. Och då är det vissa människor, och det har ju med solljus att göra, att bor man i mörkare delar av landet och kanske från början har en nedsatt D-vitaminhalt i kroppen, så har man kanske större risk att drabbas också. Det där har de ju börjat med. Jag tror att det är så inom sjukvården också, att man tittar på hur D-vitaminhalterna är i kroppen, just för att det är en så viktig vitamin, eller jag tror att det är ett hormon egentligen. Men det höjer i varje fall immunförsvaret.
Ja, jag har också lyssnat på många såna här poddar och information kring det här, och just när det bröt ut som värst i Stockholm, då var det ju alltså Järvafältet och Södertälje och områden där människor också är, har faktiskt näringsbrist, för man inte alltid äter så bra, och att man är också alltså överviktig. För det har ju också visat sig att de här övervikt, diabetes, alla de här liksom underliggande sjukdomar som tyvärr är större bland människor som som äter sämre eller inte har råd att äta rätt, äter så mycket snabbmat och socker och allt vad det är för någonting. Det har ju också bidragit till att man lättare blir sjuk.
Så är det. Och sen är det också åldersmässigt. Men om man tittar på de här kartorna, var smittas det mest just nu, eller var dör det mest människor? Det är det San Marino tror jag det heter, som ligger insprängt någonstans i Italien, som är en av världens länder som har högst ålder på de som bor där. Det är alltså väldigt hög ålder på det. Och då påverkar ju såklart det också hur det ser ut med kanske dödligheten i vissa partier eller vissa områden i Europa. Hur gammal är befolkningen helt enkelt? Och Italien, där det dog så många, där var det ju väldigt många äldre och även välmående, fast de var väldigt överviktiga också. Och det kunde ju påverka då också utfallet, så att säga.
Men det underliga är ju också när man tittar worldwide, då blir man ju inte klok riktigt. För att i Indien till exempel, som ändå är en fungerande demokrati, som, alltså, det är ju inget u-land som man säger längre. Där är det jättelite dödsfall. Där är det bara 94. Alltså de är på samma nivå nästan som våra grannländer här, alltså Norge och Finland. Och där är det tätt. Så att det är väldigt svårt att förstå. Afrika har inte drabbats speciellt mycket heller. Så att det är inte så att man tänker, wow, nu dör alla fattiga som inte... Nej. Eller oj, nu dör alla gamla. Oj, nu dör...
Nej,
så att när jag hör de här experterna som pratar, så låter de inte mer, vad ska man säga, säkra än vad du och jag låter. De säger vi tror, det kan bero på, vi har sett att. Så att jag tycker att det är väldigt svårt att lyssna på experterna, för det är ingen, Giesecke lät ju som man visste allting, hade svaret på allting. Man älskade att höra liksom hans tvärsäkra grejer. Men annars är ju folk inte speciellt tvärsäkra. Lyssnar man på vår statsepidemiolog så låter han ju hela tiden som att han, vi tror, vi tänker, vi kanske. Och många säger liksom killgissar. Alltså hans gissningar låter ju inte bättre än någon annans gissningar. För att egentligen nu när den här andra vågen började för några veckor sedan. Då sa han, nej det är nog inte så, vi tror inte att. Och så bara, så han har ju inte, de är ju inte speciellt snabba på att säga, nu skärper vi oss. Utan då var man ju på väg att släppa upp att fler människor skulle träffas. Och så var det hade de kollat efter i något vatten eller avloppsvatten att det ökar. Nej, det trodde han inte på. Så det är väldigt mycket tro. Så vad tycker du om det här? Liksom?
Jag tror ju tyvärr att strategin i Sverige, det är ju att vi ska, att man ska smitta befolkningen, att den ska smittas, även om de säger att det inte är så, så har de ofta, om man tittar lite på utländska intervjuer med både Anders Tegnell och Johan Giesecke, så är det ganska tydligt att de ser det är den enda vägen att gå, att vi alla ska smittas.
Flockimmunitet. Ja. Ja. Och det är väl egentligen så man, alltså det är sant, det är så man stoppar ett virus. Antingen med vaccin som också blir immunitet eller att man alla får T-celler eller immunitet eller har gått igenom det så viruset inte.
Precis, och om man räknar så här att det är säg 80% av 100 eller 80% av hur många man räknar som inte blir speciellt sjuka, så är det ändå 20% som blir allvarligt sjuka, och av dem så dör 2% av de här 20%. Det är ungefär det som är så att säga att räkna med. Man kan, det är ganska tydligt när man räknar på olika befolkningar. Stämmer ganska väl överens med utfallet. Och då tänker man ju så här. Ja, om man visste i sin värld att det här är ett vanligt influensavirus. Där det ser ungefär ut som vilket influensavirus som helst. Ja, då kanske man hade köpt deras argument på ett annat sätt. Att det här ska automatiskt smitta genom befolkningen. Men vad man inte har tänkt på, det är att det här viruset har liksom inte uppträtt riktigt som andra virus.
Nej.
Det är lite oförutsägbart på många olika sätt. Och man vet inte det här med, man visste inte då heller när det gäller antikroppar. Jag menar, jag har en syster som har haft det. Hon hade det i mars, fick det konstaterat. Och sen så nu så hade hennes antikroppar försvunnit då när hon tog ett nytt test. Inte hennes mans, för där han hade kvar antikroppar. Han var lite mer sjuk än vad hon var, men det, jag vet inte om det beror på det. Så hon har inga antikroppar kvar idag. Mm.
Fast de här testerna är ju inte 100% heller.
Nej.
Så att jag känner ju folk som har tagit flera tester. Ena gången är de positiva, andra gången negativa. Så att det är inte 100 heller. Och jag har ju dessutom intervjuat en 87-åring, han blev ju jättesjuk och höll nästan på att kola vippen.
Ja.
Och både liksom hade isolerat sig med sin motsvarande gamla eller äldre hustru.
Ja.
Hon blev ju aldrig sjuk.
Nej.
Fast de delade säng och kramades.
Ja. Och det är ju så konstigt. För det kan ju ha med, om vissa tror ju att det har med att man har olika genetiska uppsättningar i kroppen som gör att vissa kanske har någon form av T-cellsimmunitet eller något liknande. Andra tror att blodgruppen kan spela roll.
Ja, och det är det som är grejen. De tror.
Det finns vissa studier. Det finns en dansk studie som visar då att har man blodgrupp A så är man lite mer. Man har en lite högre risk för att bli lite mer allvarligt sjuk när man får det.
Mm.
Sen beror det ju på massa saker. Och det är det som är så svårt att säga. Ett vanligt influensavirus kan man ändå säga. De som är lite sköra och äldre drabbas hårdare, medan andra klarar sig ändå ganska bra.
Mm.
Men det här kan ju drabba även en, jag såg på Twitter som jag har att en kille som jobbar då på, jag vet inte om det är på Södersjukhuset eller om det är på Danders sjukhus han jobbar, men han skrev sitt lilla inlägg här då. Snabbt på akuten, mycket patienter, fler behov av relevant vårdplats. Just nu över 15 stycken som väntar plats på avdelningen.
Mm.
Och nu verkar covid-19 sätta sina virus käftar i 30-60-åringar.
Mm.
Så sjuk som flertalet är vill jag aldrig bli. Så snälla, var rädda om er. Mm. Nu snart hemåt. Och då var det en kille som, det var några månader sedan som han tyckte att ja, men det är ganska okej. Vi klarar det här ganska bra. Mm. Och nu kommer ju den här andra vågen igen. Och vi vet inte om den är mer allvarlig nu eller om den är mindre allvarlig. Fast det verkar ju ändå väldigt smittsamt fortfarande. Mm.
Men det intressanta är ju också att vi inte har beredskap i vår sjukvård.
Mm.
Det tycker jag är liksom, vi har ju väldigt få sjuksängar i Sverige. Vi har liksom, vi har ju rationaliserat bort väldigt mycket av det där.
Precis.
Så att, trots att vi kanske liksom borde ha gjort oss beredda för en tuff höst.
Mm.
Så sa man att nej, vi kommer nog inte få en andra våg. Och nej. Nu är den på gång.
Ja.
Och sen tycker jag uttaget hela den här. Jag tycker personligen att det är jättebra att man inte stängde skolor i Sverige.
Mm.
Men just det här med vilka råd man ger.
Mm.
Sprider barn smitta?
Ja.
Ja eller nej? Ja, barn sprider inte smitta, säger man. Däremot får de inte träffa gamla människor.
Nej, precis. Jag skulle säga att det är klart att de sprider smitta, barn. Sen att de inte blir lika allvarligt sjuka eller de kanske har lite mer mildare symptom som nästan, och hur svårt är det inte med barn att veta, är det bara en vanlig förkylning som barn är mest förkylda hela tiden,
ja,
eller är det någonting allvarligt? Men att säga att inte barn sprider smitta, det skulle jag säga, det är fel. Men däremot så skulle jag tro att de drabbas ju inte, och varför de inte drabbas lika hårt. Sen har det visat sig att det finns en multisjukdom som de kan få, någon annan variant som de får istället, och hur pass någon multiinflammatoriskt syndrom som de får istället för att bli.
Mm.
Så det är ju också det där, där du får blodproppar av den här sjukdomen. Dina lungor blir så allvarligt attackerade så du kan få men för resten av livet. Du kan, det kan synas både på andra organ också att du har haft den här sjukdomen. Eller att den fortfarande ligger kvar.
Jag vet.
Ja, inget sätt så är den här sjukdomen och jämföra med en vanlig influensa i varje fall.
Nej. Men den är ju inte så dödlig som man trodde från början. För att när jag kollade idag så var det alltså idag är det som den 11 november. Då var det ungefär 1,3 miljoner döda i världen. Det är alltså en dödlighet på 0,02%.
Ja, alltså de säger ju, om man jämför influensan och covid så säger man en på ungefär 100 på 10 000 dör i covid. Och ungefär 10 på 10 000 dör influensan. Ungefär där skillnaden ligger.
Men då ska man ju veta, alltså, jag tycker också lite grann, alltså, jag tycker det finns en annan aspekt av det hela. För att jag blir också så här extremt stressad. Jag vill ju inte att mina nära och kära ska bli sjuka, och framförallt inte långtidssjuka eller och någon som är i riskgrupp. Till exempel min man har ju diabetes, och det är ju en sån här underliggande sjukdom som man då ska vara rädd för. Jag har släktingar som har både rena, men jag har en släkting som både har högt blodtryck och diabetes, och han har haft det och blev inte jättesjuk även om det tog 4 veckor, men så det har ju slagit så olika. Men jag känner ju också folk som är livrädda. Jag har en kompis som inte går ut, som har låst in sig i sin lägenhet, och jag har en annan som har låst in sig tillsammans med sin mamma i sitt hus och tar emot sina varor och desinficerar varje vara.
Mm.
För att i och med att det står att det kan finnas. Så att den dag de går ut, då kommer ju de dö av vilken liten basil som helst. För de blir ju en totalt desinficerad värld nu.
Ja.
Så att man måste ju också motionera sitt lilla immunförsvar. Och min personliga teori är ju att man, om man nu dör av 1000 coronaviruser, så kanske man kan i alla fall träffa på 3-4 stycken om dagen.
Mm.
För att det är också underligt, tycker jag, det är att jag har intervjuat jättemycket folk nere i centrum på restauranger och i till exempel Coop eller i olika affärer.
Mm.
Och de människorna som utsätter sig själv för att röra vid saker hela dagen, plus att de är jättenära andra människor, de har inte haft några sjuka.
Nej.
Och även på en skola jag känner, där är nästan inga lärare som utsätts för barn.
Nej.
Och min mamma var lärare i alla år, hon hade världens bästa immunförsvar, hon blev aldrig sjuk.
Mm.
Så att liksom, det har ju också med hur man motionerar sitt immunförsvar. För lever man i en totalt steril värld, då blir man ju sjuk direkt.
Ja, nej, men det är såklart, det har ju, så är man vältränad, det vet man ju, sådana här personer som har blivit sjuka i covid, som kanske inte hade klarat sig om det inte vore så att de var nästan elitidrottsmän i grunden. Eller att de, det var någon brandman, det var någonting på radio som berättade. Man kan tänka sig hur vältränade och ändå liksom, förhållandevis...
jättesjuka.
Mm. Ja, och ändå blev jättesjuka. Men hade de inte haft det där i grunden så hade de förmodligen inte klarat sig.
Nej.
Så att det är ju självklart att, ha en bra grundimmunitet, eller en grundhälsa ska man väl säga istället, det är viktigt för vilken sjukdom du än ska gå och bära på sen.
Mm.
Sen kan man ju säga så att det är säkert väldigt olika det där. Någon som är rökare och, liksom lever, dricker mycket och du vet, kanske klarar sig hur bra som helst. Medan någon som är otroligt vältränad och äter vitamintabletter varje morgon inte klarar sig.
Det känns verkligen som rysk roulette. Alltså man vet inte vilken kula man får. Så det är väl det som gör att man blir... Men rädsla i sig, det är inte bra heller.
Det är inte bra, absolut.
Nej, så att det gäller ju liksom att, och lite grann så kan jag ju tycka liksom, jag kan ju tycka mycket om Tegnell, men det här att inte skrämma ihjäl folk helt och hållet, låsa in dem och ha soldater på gatorna som, och betala böter när man går ut och går i skogen. Alltså, det finns ju liksom extrema fall, så jag tycker någonstans att de är ganska duktiga även om de inte är speciellt proaktiva. Det tycker jag inte.
Nej, men det, jag menar, det är ju frågan om så här, vem, om man nu ska köra det här med flockimmunitet, att vi ska smitta hela svenska befolkningen för att skydda de sköra, eller också så är det bara för att skydda sjukvården så att inte den ska gå på knäna, så måste man ju, tycker jag, vara väldigt tydlig med att det är det man gör.
Uh-huh.
Man får, behöver inte skrämmas, men ibland skulle jag kunna tycka att man borde skrämmas lite mer, för att ändå, nu är det ju så att nu är sjukvården på väg in igen i en andra våg. Och vi kommer ju inte komma undan. Vi kommer ju ha många fler döda här framöver. Det är ofrånkomligt. Sen om det blir lika många som i våras, eller om man lyckas klara fler på grund av bättre rutiner och bättre, man vet lite bättre vilka mediciner man sätter in och sådär på tidigt stadie. Men vi kommer ju inte komma undan, och vi ligger väl på 3 veckors tid efter England ungefär, så det skulle jag väl tänka mig, att om 3 veckor så är vi uppe i kanske liknande som vi var i våras. Och när man är uppe i så många fall, då kan man ju tycka som min man, han jobbar ju fortfarande, och om man vet att man är i riskgruppen och måste gå ut och jobba, då är det i varje fall bra om den informationen som kommer från myndigheter och ledande personer är så sanningsenlig som möjligt, så att inte det blir någon slags, nej men det är bara en vanlig influensa, det är ingen farligt, det är bara som att gå över gatan, eller man behöver inte vara det. Jo, för just de här personerna så kanske det är, det står mellan liv och död, och det är klart att det finns de som åker och klättrar i Mount Everest och tycker det är spännande känsla att kanske dö. De gör det till och med frivilligt. Men att göra det liksom... Om man vore pensionär, ja, då har man ju i varje fall valmöjligheten att ja, jag kan beblanda mig med folk runt omkring mig, eller jag kan välja. Jag stänger in mig, jag vill inte vara med om det här. Men är du så att du är i liksom en arbetsför ålder, då måste du ut och på något sätt handskas med det här viruset. Och jag tror också en del som har hjälpt Sverige, det är ju att vi har ju en väldigt stor befolkning som är väldigt dator. Vi är väldigt uppkopplade så på det sättet. Så att det är många som kan jobba hemifrån, och de är ju lite hjältar i det här på något sätt.
Ja.
De sitter ensamma och jobbar och tycker just det är jättetråkigt och vill egentligen umgås med sina arbetskamrater. Men de kör på hemifrån och jobbar.
Precis. Vad gör du annars för att liksom hålla dig frisk, förutom då att du gör alla de här tvättar händerna och håller avstånd, men gör du någonting liksom, tränar du, äter du D-vitaminer, gör du någonting sånt?
Jag önskar jag kunde svara ja på det, men jag är inte så där, inte just nu i varje fall. Det har varit så att jag har tagit det väldigt lugnt under den här perioden, och det är när det börjar bli lite mörkt så man inte lika sugen på att gå ut. Jag skulle aldrig gå på ett gym i dessa tider.
Nej, inte heller.
Däremot att gå långpromenader ibland, och så tycker jag är jättehärligt. Jag äter D-vitamin. Det är väl det, att försöka äta nyttigt och inte äta så mycket, ja, mycket grönsaker och sådana saker som man hört ska vara bra.
Exakt. Inte så mycket socker och godis.
Nej, precis. Precis. Nej, men så att man gör så gott man kan, och sen just det där att försöka hålla avstånd och tänka, går jag in på ICA och handlar, så ja, jag försöker ju hålla avstånd, det gör jag såklart. och spritar händerna. Jag har en sån där grej, om jag hoppar in i bilen så ser jag det lite som min safe zone. Så det första jag gör när jag hoppar in i bilen är att jag tvättar av, liksom spritar händerna så att jag vet att allt som jag tar på när jag är i bilen, det är okej.
Ja, exakt, det gör vi också faktiskt.
Så det är min lilla liksom kliniska zon där i bilen.
Ja, vi spritar oss varje gång vi sätter oss i bilen också. Det är liksom nu har blivit en ritual.
Ja, precis.
Och jag har dessutom sprit med mig i handväskan, så när jag varit på restaurang, för jag har ju faktiskt ätit lite ute så, för jag tycker också att det är bra att stötta dem, men då har jag också spritat mig.
Så länge man inte spritar mat.
Nej, exakt, ja, det kan man väl också ta lite sprit och här och där. Ja, men vet du, jag försöker då följa så mycket jag kan, och jag ska tyvärr säga att jag blir ju inte helt liksom, vad ska man säga, lugnad, eller får känna att jag, att informationen, alltså att man vet ju inte så himla mycket. Jag brukar följa bland annat han, Emanuel Karlsten heter han. Han brukar ju varje vecka göra en sammanfattning på nätet, kan man läsa, om läget i Sverige. Och så talar han om vad som är. Det är ganska bra veckorapport faktiskt. Då behöver man inte läsa varje dag. För att läsa varje dag blir man ju knäpp av. Så jag läser en veckorapport. Sen har jag faktiskt tagit del av de här vetenskapsforum covid-19. De här 22 forskarna som gick ut mot Folkhälsomyndigheten, de går ju att följa, och de är roliga, för de låter ju olika personer som forskar berätta om olika saker, som man, ja, då börjar man fatta, aha, funkar immunförsvaret så, är T-celler sånt, tänker man så här. Så det är lite roligt när det är massa forskare som diskuterar, men de är inte heller ense.
Nej.
Vad följer du för någonting som är...
Alltså jag följer i stort sett varje dag, tror jag, att jag tittar på någon medicinsk rapport, vare sig den på svenska eller engelska, eller jag tittar på något klipp med någon sån här... Jag råkade komma in i någon sån här forum som var från USA, och det var livesändning, och så sa de så här: "Oh, we've got somebody from Sweden with us." Då var det jag som råkade komma in där och lyssna. Men jag är väldigt nyfiken och tycker det är viktigt att ta reda på. För jag känner att jag är inte alltid så där överens med Folkhälsomyndigheten. Jag har inte varit överens med Världshälsoorganisationen heller, med tanke på att jag tittar på olika forskningsrapporter från olika håll. Och tycker att Världshälsoorganisationen till exempel var alldeles för sen med att utlysa det som en pandemi till exempel. De väntade alldeles för länge. Och om man ska ha någon kritik mot Folkhälsomyndigheten, så tycker jag att de har varit lite fega att våga berätta att de har den här flockimmunitetsstrategin. Att de försökte mörka det lite grann, men när det kommer till kritan så är det ju det som gäller.
Ja, nu har det visat sig när man fått ut lite mejlkorrespondens, kom ut en bok här i dagarna, läste i Svenska Dagbladet om det. Så att korrespondensen som handlade om de här tre olika strategierna som man kunde ha. Så att,
ja, precis.
Men vi får se, och det läskiga är ju att vi vet ju inte, men vi får se till att följa de här. Några råd det verkar ju ändå vara sånt som alla ska göra. Det är att stanna hemma om man är det minsta sjuk, tvätta händerna, inte röra ansiktet, hålla avstånd. Det var väl ungefär de fyra råd som folk klarar av. Resten av, om det är 2 meter eller en armlängds, eller om det är munskydd ska vi inte prata om. Det verkar vara
en het fråga. Precis, munskydd eller inte.
Det är ju nästan som Biden och Trump liksom. Det är munskydd. Och det intressanta tycker jag med munskydd är att Trump fick ju nästan förlora valet på att han inte tvingar på alla munskydd.
Ja,
så att Trump följer en svensk strategi, ska jag vilja säga.
Ja, jo.
Där den ena säger är ont och gott. Liksom. Vi är väldigt polariserade, delar upp folk i olika delar.
Ja. Och det har ju blivit lite i Sverige också. Det har liksom blivit lite politiskt här i Sverige. Nu har vi inte samma sätt som i Danmark och andra länder där det faktiskt är politikerna som styr på ett helt annat sätt än här i Sverige då, som vi litar på våra forskare på Folkhälsomyndigheten.
Mm.
Sen kan man ju tycka att det har varit lite så att man inte får ha någon kritik alls mot dem, för då har man varit fake news, eller man har varit i något farlig populism, eller att man har varit mot att någonting, att man inte ens kan få åsikter om som står går emot det. För de är ju inte mer än en liten grupp på Folkhälsomyndigheten också.
Precis.
Och sen har vi en annan grupp som är 22 stycken ja. Som är emot vad de säger. Då borde man ju kunna tycka att politiker skulle kunna vara bättre lämpade och ta bästa informationen från båda läger och tänka själva också.
Och ta in andra aspekter som ekonomi och massa andra saker som man väger ihop.
Ja.
Så egentligen tycker jag också det. Och sen det här med att man är, vad brukar man kalla oss som sitter och spekulerar med att man är...
Man ska inte riktigt uttala sig överhuvudtaget för man är epidemiolog.
Ja. Men har man den synpunkten, då kan vi faktiskt inte uttala oss om ekonomi om vi inte är ekonomer, uttala oss om någonting. Så att du och jag i alla fall som försöker ta reda på saker, vi måste ju kunna väga olika saker som vi läser. Mm. Och om det är WHO eller någon annan forskare, det måste man ju kunna göra. Sen säger inte jag att jag har sanningen, men jag måste få lov att dra mina slutsatser. Annars blir vi ju bara dumma soldater som lyder blint vad de än säger.
Precis. Och det är ju upp till, men det här, det är upp till var och en att ta och fatta sina beslut. För det här handlar ju faktiskt om, det handlar om liv och död för många och speciellt för äldre.
Ja.
Och jag förstår fullkomligt att många tycker det här är fruktansvärt jobbigt att behöva sitta instängda. Och varje gång man ska gå ut ska man brottas med yngre människor som inte har samma syn på det här, de är inte lika rädda och de tar inte samma hänsyn, nu håller inte avstånd på samma sätt. Då är man ju lämnad lite verkligen lämnad för sig själv, och då det är det ännu mycket att du som person måste själv ta reda på vad som är fakta eller inte, när inte du riktigt känner att det som du får höra kanske alltid stämmer.
Precis.
Och det var ju som man tittar på spanska sjukan, som jag också har sett många läst mycket om och sådär, att i början där så försökte man ju hålla nere informationen om den här spanska sjukan för att folk skulle fortsätta jobba.
Mm.
Och sen då när folk fortsatte att jobba så märkte de i de här olika städerna, hjälp, från igår till idag så har den här personen dött i det här som inte skulle vara så farligt. Och då tappar man ju tilltro till myndighetspersoner, och det är väl en av de här viktigaste lärdomarna från spanska sjukan och hur man informerade människor att det är lätt, man ska inte vara någon så alarmist som bara liksom skrämmer upp hela befolkningen, men det är viktigt att man inte undanhåller folk. Nej. Varför man säger och gör på ett visst sätt.
Håller
säger du och gör det här för att ekonomin ska klara sig, att som hon Kerstin Hessius från AP-fonden när hon uttalade sig att hon ville se att datum när det här skulle sluta, för att ekonomin kommer gå under om vi fortsätter med såna här restriktioner.
Mm.
Och då var ju hennes perspektiv ekonomin då såklart.
Mm.
Och det ligger ju mycket i det också. Men det måste ju vägas liksom.
Folk dör ju av det också, ska man veta.
Absolut.
Så
är det ju också. Mm. Absolut.
Vet du vad, vi skulle kunna prata i 2 timmar till, Anna. Jag tycker det är väldigt kul att snacka med dig.
Ja, det var jättekul.
Jag tycker så här nu, när vi då, 2 hobbyepidemiologer. två personer som är samhällsintresserade följer så gott vi kan de vetenskapliga rapporter och Folkhälsomyndighet och alla andra och försöka hänga med. Att jag tror man måste våga prata om. Det får inte bli så svart och vitt. Att liksom, utan det här måste vi allihopa ta till oss. Så att jag tycker det är väldigt kul med dig, Anna. För jag följer vad du skriver på Facebook också. Du har långa inlägg om olika grejer och länkar till roliga saker eller intressanta saker att läsa.
Man får inte glömma att man får ha lite kul också i livet. Även om vi har den här epidemin som ligger över oss som ett våtfilt. Man måste också tänka, det som min mamma säger, man måste vara lite fatalist och tänka så här att ibland måste man kanske utsätta sig för vissa risker också. Bara för att man går under om man lever liksom bara med sig själv hela tiden. Man måste våga.
Ja.
Det är som Simons mamma, hon bor i England. Hon är 86 år och pigg och glad. Och hon tycker det är så tråkigt att vara instängd. Och så har hon ett barn som har nu kommit till världen.
Aha.
Och när de kom över för att hälsa på henne så sa de nej, rör inte farmor eller gammal farmor. Men hon bara, sluta med det där. Jag bestämmer själv om jag ska dö. Jag vill hålla mitt lilla barnbarns barn.
Ja.
Det är så viktigt för mig så jag är beredd att ta den risken att dö. Och då var det väldigt viktigt. Och då måste man liksom tänka att vissa grejer kanske Då får man ta den där risken då.
Jag fattar precis. Och det är samma för mig. Alltså jag har haft fått ett barnbarn som nu är 15 månader. Och jag tänkte ju, när man sa att man ska inte träffa någon. Nu är inte jag någon riskgrupp, men ändå. Jag kan ju, men jag vissa övervägda risker. Men då måste jag vara påläst, känner jag. Så jag vet vad jag håller på med. Och följer de råd som jag fattar är rätt. Och som du säger, det här med glädje. Jag tycker vi avslutar med någon trevlig låt från dig och Simon.
Ja, vad kul.
Vilken låt tycker vi ska lägga på?
Ja, vi har ju en låt som ligger på Spotify. Så jag tycker väl vi tar den. Den är kanske inte riktigt upptempo så. Men vi tar väl Voodoo Eye.
Ja. Mm. Tack så mycket, Anna Drangel, för att du är med och diskutera de här frågorna. Jag tror att vi allihopa måste ta till oss en massa information och fundera hur vi ska agera helt enkelt.
Tack själv för att jag fick vara med.
Ja, så vi håller ut, håller avstånd och försöker ge varandra så mycket kraft och energi vi kan och D-vitamin och sol och allt vad det nu är man måste fixa.
Ja, precis.
Ja. Jättebra.
Ja, tack.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4 och jag som pratar med Anna Drangel heter Ann Sandin Lindgren. You thought he loved you, but he didn't care, voodoo eye. You've got it, you're a true believer. You're going crazy, waiting for him. Just as